Hej och välkomna till podden om kyrkans kulturarv med mig, Anneli Tollerå, som jobbar som kommunikatör i Svenska kyrkan i Norrköping. Jag leder podden och har alltid en massa spännande gäster här i poddstudion. Och idag har vi Per-Olof Engström med oss här igen. Välkommen.
Roligt att få komma tillbaka.
För vi hade ju dig här i podden i samband med Lucia. När du berättade om traditionerna kring Lucia.
Det stämmer.
Och du är ju lite specialintresserad av traditioner.
Ja, det har blivit så. Jag tycker liksom att det är det som också bär upp väldigt mycket av vår kyrka. Varför gör vi saker och ting och vad beror det på? Och då får man också ett större sammanhang för det vi gör helt enkelt.
Och idag så är det ju dags att prata om påskens traditioner, för vi har påsken i antågande. Men först tänkte jag att vi ska börja med en liten uppvärmningsfråga som jag har gått och klurat på lite. Jag vet inte om du håller med mig, P.O., men jag tycker att jag upplever ett ökande intresse för våra kyrkliga traditioner. Människor kommer till oss och frågar och upptäcker att det finns mycket vi har glömt och kastat bort vad gäller traditioner. Håller du med om det, Theo?
Jo, nej, men det håller jag med om, och jag tror att det handlar om just det här som vi sa i början om mitt intresse. Så att vi är intresserade, varför gör vi saker och ting? Varför har vi kors i pannan? Och varför säger vi så? Och varför ringer kyrkklockorna? Det handlar liksom att få reda på vårt ursprung väldigt mycket. Och då kommer folk och frågar också.
Ja, det är väldigt roligt att få både upptäcka själv. Jag har också en nyfikenhet och att få berätta för folk då som är nyfikna. Men jag såg en aktuell fråga på Facebook idag faktiskt, och jag tänkte jag skulle höra med dig. Det var en reflektion av en kvinna som sa att varför tar vi in det här när vi söker en ny andlighet och traditioner? Varför tar vi in buddha-statyer? Det är helt rumsrent att ha buddha-statyer. Vi har hinduistiska symboler och vi tar in i våra hem. Men ändå så finns det någon slags spärr. Det är väldigt, väldigt få som har våra kristna ikoner och Jesusbilder hemma. Och jag tänkte höra med dig lite grann. Har du några tankar kring?
Jag tror att det handlar om det här med att det är exotisk. För att alltså Buddha, det är formen, det är hur han sitter, hans ansikte. Och jag tror att många av de här symbolerna, de är spännande, de väcker vår nyfikenhet, de väcker vår fantasi. Och att många av våra kristna symboler har åkt ut, det tror jag vi får skylla oss själva för lite grann. För att det är ju sånt som har funnits i våra hem, och ibland så har de inte varit alltid förknippade med så mycket positivt. Alltså det blev så ett tag att kristendom blev stränghet, det blev puritanism, alltså att man skulle inte dricka kaffe, man skulle inte göra det och man skulle inte göra det. Och så blev de här figurerna som stod där, och så oförskyllt så blev de symbolerna för det.
Ja, det tål att tänka på. Och nu så när vi går in i påsken, du nämnde ju det här med kors i pannan. Det är dags att återupptäcka här nu då, tänker jag att vi ska göra, PO. Och påsken, fastan, börjar ju med askonsdagen, och det är ju då vi går till kyrkan och får ett kors i pannan. Vad betyder det här?
Ja, och det är spännande att det här kom in. Jag ska bara säga en sak till om det här, och det är ju det att vi har blivit tagit in de här traditionerna själva, för de var borta ett tag. Ordet stod i centrum. Men nu kommer också det här med handlingar. Och askonsdagen är ju ett väldigt bra exempel på det. Alltså korset i pannan, det betyder ju att nu går vi in i en tid då vi avstår. Det blir liksom symbolen när vi får det här. Och det här är ju en väldigt, väldigt gammal tradition. Och den bygger ju på att man förr i världen så, och framförallt i de varmare länderna, så brände man palmbladen, det som man hade haft och stött ut på palmsöndagen. Så tog man dem och så tog man och brände dem och så förvarade man dem och så gjorde man det här.
Mm.
Vi använder vidkvistar idag. Mer.
Mm. Och då får man ju alltså korset tecknat med aska i pannan, ja, av prästen eller någon som är i kyrkan där under gudstjänsten. Och man kan se människor väller ut på askonstan ur kyrkor med kors i pannan. Och man kan ju undra vad det är fråga om man inte ens känner till traditionen. Men som du säger, det är en återupptäckt tradition kan man säga som vi har tagit in igen. För den var ju ute, den här traditionen, ur svenska kyrkan. Det var inte så många som brydde sig om askonstan eller det här korset i pannan under en period, men det kommer ju mer och mer.
Ja, man brydde sig om askonstan.
Mm.
Nu var det dags för bot och bättring, för nu kommer fastan. Och så askonstan blev liksom en lillång fredag kan man väl säga. Men det stämmer ju inte, för askonstan var ju starten på hela fastan på det sättet. Att sen kom ju karneval, alltså det som startade egentligen själva fastan.
Mm.
Och det är ju så intressant det här med den första delen, att där har du det här med att få och avstå. Och karneval, det är ju en fantastisk tradition. Och framförallt så ser man ju det nere i Europa. För då kunde ju till och med narren bli kung. Och man kunde säga saker och ting till härskaren utan att bli straffad.
Ja.
Men vi hade ju en annan grej här som starten. Och det är ju den underbara semlan.
Fet tisdagen, ja, som kommer innan askonstan.
Ja.
Mm. Det är då man får äta semlan, ja.
Ja,
mm.
Och det är ju egentligen alltså symbolen på att nu ska vi snart avstå, men nu kan vi festa.
Precis, och karneval, det är ju, karne betyder ju kött.
Farväl till köttet.
Farväl till köttet, och under fastan skulle man ju alltså traditionellt sett inte äta kött.
Nej.
Nej.
Och det berodde ju på att allt kött som hade slaktat till jul var ju slut, och det som var kvar kanske inte var så bra att äta.
Just det, så det finns en praktisk anledning också, ja. Ja, fastan då, men vad betyder den idag? Hur är det? Avstår människor idag? Eller bryr sig om fastan överhuvudtaget?
Men jag tror att man bryr sig mer om fastan idag, de här 40 dagarna. Jo, men alltså eftersom vi lever i ett samhälle där vi kan få allt jämt, så är det många som har tänkt att nej, nu har jag en tid här som jag kan avstå från något. Och jag vet många som avstår från kött, avstår från alkohol. Och jag vet till och med de som har avstått från mobiltelefoner mer än att ringa i dem.
Precis, och en klassiker som börjar bli nu är ju Facebook-fastan, de sociala medierna. Att gå in lite i sig själv och att minska på intrycken och så.
Mm, och det tror jag är det moderna sättet, och jag tror att det är det som vi behöver göra också. Liksom att avstå från någonting som kanske vi använder väldigt mycket för att just få den här skillnaden.
Jaha, och sen så förlöper ju den här fastan ända fram tills vi kommer in i stilla veckan som börjar med palmsöndagen. Eller hade du något mer? Du ser,
ja,
ut som
det
du
finns faktiskt ett undantag som,
ja,
faktiskt kom.
Jaha, det,
och det var i söndags.
Ja.
Som egentligen är fel. Men det är alltså Jungfru Maria bebådelsedag.
Just det. Egentligen den 25
mars. Ja, den 25.
Mm.
Och då finns det en parallell till fetisdagsbullen. Nämligen våfflorna.
Just det.
Så att då avbröt man lite grann och så fäste man på våfflor med återigen grädde och sylt.
Mm, just det. Det hade inte jag noterat här. Det har du rätt i. Våfflorna, ja, och Maria. Vi kanske ska nämna någonting om Maria då. Vad är det med, som är så speciellt med Marie bebådelsedag eller Jungfru Marie bebådelsedag?
Ja, det är ju alltså då den dag som det är 9 månader kvar till jul. Det är då ängeln kommer på besök och Maria tar på sig sitt uppdrag att föda Guds son.
Mm. Och ja, men vi går vidare då. P.O., är vi beredda att gå vidare?
Ja, nu är vi beredda att gå vidare.
Då går vi till palmsöndagen här nu då.
Och palmsöndagen, då är vi ju, då kommer ju det som kallas för stilla veckan eller passionsberättelsen eller passionsveckan. Och det är egentligen den viktigaste tiden i hela kyrkan.
Och vi kallar den för påskveckan idag. Ja, ja. Det är samma vecka, ja.
Och alltså det är ju då, alltså att det heter palmsöndagen beror ju på att Jesus red in i Jerusalem, som det står, och folk la palmer på backen och ropade halleluja, och nu trodde man att nu skulle Jesus komma här, nu skulle han befria dem och visa att han var kung, men han var ju en annan slags kung.
Mm. Ja, men precis, och då brukar man se i kyrkorna att det ofta är smyckat med palmblad.
Mm.
Mm. Och då kommer vi in i stilla veckan. Min farfar, han sa alltid blå måndag, fet tisdag, dymmelonsdag, skärtorsdag, långfredag och påskafton. Och det var nästan som ett mantra, det här lärde jag mig när jag var liten. Säger du likadant?
Ja, det gör jag.
Det är lite olika i olika traditioner, men det här är...
Men alla de här dagarna finns, och de kommer kanske inte precis bredvid varandra. För dymmelonsdagen är ju ganska intressant. Alltså dymmelonsdagen, alltså dymmel, det var ju alltså kläppen på kyrkklockan. Och man alltså klädde den med trä runt omkring för att det skulle låta dovare när man,
ringde.
Så att det var liksom ett sätt att säga, nu är det här allvarligt, nu kommer vi in.
Före båda långfredagen på något sätt, som precis. Är den verkligen den sorgligaste dagen inför påsken. Mm. Men blåmåndagen, om vi börjar i lite kronologiskt här med måndagen först här. Vad står det här med blå för?
Och då går vi tillbaka till 25 till Jungfru Maria. För man brukar säga att blå är hennes färg, blå är hennes kappa. Och om man tittar på en ikon så har hon en röd klänning oftast på sig och en blå kappa. Och då målade man faktiskt kyrkorna blå. Man gjorde dem blå. Om vi säger i Vadstena så kallas det ju för blåkyrkan. Och det berodde ju på att den var blå en gång i världen. För det var en Mariakyrka.
Mm-hmm, det visste jag inte.
Och då ska man tänka sig så här att man kom in där och då blir man omsluten av Marias kappa. Liksom Maria slöt in sig oss alla i sin kappa, och man kunde få vara ett litet barn hur stor man än var. Om man så var kung eller 4 år så blev man alltså omsluten av Marias blå kappa.
Ja, det är fascinerande tycker jag med all symbolik i kyrkan. Man kan ju hitta hur mycket som helst. Det här visste jag. Jag visste att blå var en slags Mariafärg, och jag läste lite grann om det. Och jag vet, jag är ju kommunikatör, så jag är lite nördig på färger dessutom. Och det finns ju sådana här färgkoder som står för olika nyanser av färger. Och då har jag förstått att nu att den här Mariablå, den har en egen färgkod. Så då slog jag in det på min dator, så kunde jag se exakt den här Mariafärgen. Det är någon slags nästan mörkt himmelsblå, kan man säga. Och Maria-symboliken sträcker ju också. Hon kallas ju för stjärnan som finns där på himlen också.
Och det finns ju en väldigt rolig, alltså Stella Maris, finns ju en väldigt rolig vindskydd upp utanför Nyköpings kust. Titta, hittar jag någon gång. Som är gjord som Maria.
Mm-hmm.
Så man kan tänka sig, och det kallas för Stella Maris alltså, och då kan man krypa in i det vindskyddet. Jag tyckte det var ett ganska roligt sätt att symbolisera det också på.
Mm. Ja, vill man njuta av det här Ave Maris Stella, det är ju en bön.
Mm.
Och går man in i en kyrka så här och lyssnar på en kyrkokör, så sjunger man ofta Ave Maris Stella låtar. Det finns ju väldigt många olika tonsättare som har gjort sådana, och det är ju alltså en Maria hyllning.
Mm. Mm. Och Maria är ju så otroligt viktig här under påsken också. Mm. Hon kom ju till långfredagen som vi kommer fram till.
Mm. Sen har vi en till fet tisdag här. Är det dags för semlor och våfflor här igen? Eller vad är det med den här
tisdag? Då är det dags för semlor och våfflor en gång till.
Ja, men vad härligt.
Du vet ju det att vi äter i medel 6 våfflor per person och år.
Oj, då ligger jag efter. Jag har ätit 2 i år. Nej, 3 tror jag faktiskt. 3 har jag ätit.
Gävle är värst. Då äter man 8 semlor per år. Läste jag en bra bok om semlor.
Jaha, men Pio, är inte du från Gävle?
Jo, men det syns på mig också.
Okej. Och så dymmelonsdagen har vi gått igenom. Ja. Och det är ju roligt med de här gamla traditionerna att dymla kläppen i klockan. Det vet jag att man gör den idag. Jag tycker man kan söka upp en kyrka som dymlar sin klocka och få höra den här dova tonen. Och jag vet just i Norrköping så var det ju ett tag ute i, var det Borgs kyrka eller någon kyrka ute i Borgs församling i alla fall som gjorde den här dymlingen. Skärtorsdagen sen då?
Nu börjar man förbereda sig för lidandet.
Mm.
Skär, alltså lila. Man börjar förbereda alltså att nu kommer det svåra tider.
Mm. Och skär betyder väl också ren?
Mm.
Syftar det också på Maria? Eller vad syftar det på?
Man förbereder sig, man blir ren. Man renar sig själv inför det här, va?
Mm.
Och det hänger väl väldigt mycket ihop med tanken att på korset så tog Jesus våra skulder på sig, våra synder. Och då vill man rena sig från sina synder.
Mm-hmm. Då var det dags där då. Först får man äta en semla till på tisdagen. På onsdag får man gå och lyssna på den här dova klockan. Och sen är det dags att vara ren på torsdagen då.
Exakt.
Då har man förbränt semlan i systemet.
Mm.
Men skärtorsdagen är ju också en dag där många känner igen det här med påskkärringar. För att i vissa delar av Sverige så kommer påskkärringarna fram på skärtorsdagen. Och vissa delar av landet så kommer de fram på påskafton.
Ja, och det är ju det att nu ska de åka till Blåkulla.
Och Blåkulla, vad är det för någonting?
Blåkulla, ja, det var en ö där det skulle dansas och festas. Och Blåkulla brukar man säga är ju Blå Jungfrun i Kalmarsund. Och man kan, jag har ett sommarställe där så jag sitter och tittar på Blå Jungfrun ofta så jag förstår varför. Den ser liksom lite ut så där som en ö, dit kunde man landa.
Mm.
Och sen dansar de och förlustar sig hela natten.
Mm. Och det är alltså oknytt vi har att göra med lite grann och det är den folkliga traditionen som kommer in lite grann, eller hur?
Ja, och där har du ju också påskriset.
Mm.
Traditionen med påskriset var ju det att man skulle faktiskt ta och rena, och det har ju med skärtorsdagen också, rena sig själv, slå bort det onda. Så då fick man förr i världen springa runt och slå varandra med påskris, och det var tydligen en trevlig tradition att både husfar och husmor och alla barna gick och slog varandra och så skrattade de.
Fick
de
man
slog
daska
snällt
till.
Alltså.
Mm-hmm. Fick man springa efter och daska till någon, ja. Ja, det här med folkliga traditioner som blandar sig med de kyrkliga, det har vi ju konstaterat redan i den förra podden och det kanske vi ska nämna igen att det är inte så. Idag vill vi gärna skilja på de kyrkliga traditionerna, de vill vi ha renodlade, och de folkliga traditionerna, det var något annat. Men egentligen går det ju inte att särskilja de folkliga och de kyrkliga traditionerna om man tittar till traditioner hur man gjorde förr.
Nej, det är ju inte så. Ofta ser det ju så att också det att kyrkan har ju tagit upp de folkliga traditionerna och så gjort dem till kyrkliga traditioner. Och det var ju för att folk skulle känna sig hemma. Det var också det att man såg något lite magiskt i det då. Om det här, man tyckte att det här var mystiskt och konstigt. Vi tar upp det i kyrkan, ja men då blir det något som kan vara bra och heligt.
Mm. Men samtidigt, jag tänker på de folkliga traditionerna som jag ju har läst mycket om och är intresserad av, så var det ju mycket inblandat med de kristna och man hade ju någon slags vidskeplighet och mysticism och övertro på oknytt, men det gick också in i de här mystiska kyrkliga traditionerna och vävde samman.
Oh ja.
Man såg ju förr inte någon skillnad.
Nej.
På det här med jungfrufödsel eller ja, oknytt, eller det var liksom en och samma sak, en slags folktro.
Ja, och det var väl alltså, och det är ju där man kommer till exempel som att kunna slå undan, va? Att kunna slå undan det hela. Och det var väl därför också det här med att åka till Blåkulla. Ja, men då blev man av med det här.
Mm.
Och sen så blev det ju också en väldigt trevlig tradition, för då kunde man klä ut sig till gumma och så kunde folk få, barna få lite godis också. För det har vi ju också som en tradition, att vi gärna har gått runt till gårdarna, vi har gärna gått runt till husen och så sjungit sånger och delat ut postkort och skränat lite granna. Och så har man fått lite godis eller någon peng eller någonting.
Mm. Och parallell hade vi ju till Lucia också, mm, som var, har blivit lite på ett annat sätt nu, mm, men som också har samma tanke i det här, ja, att gå runt i gårdarna och underhålla och sjunga.
Precis.
Det här med Blåkulla då, jag tänker på ditt Blåkulla där som du nämnde. Ja. Jag har för mig att Blåkulla fanns på många ställen. Var man nu bodde i världen så hade man ett Blåkulla någonstans. Och jag vet att det finns någon forskning på det här som har försökt konstatera var det ursprungliga Blåkulla fanns. Och det var någonstans i Tyskland den här folktraditionen kom. Något berg i Tyskland läste jag. Så kan
det kan det säkert vara, för att våra traditioner, de har ju också tagit från kontinenten. Många är ju påverkade liksom av nerifrån andra delar. Och då, till exempel både i Tyskland och nere i Italien, så var det ju ändå rikare på de här traditionerna. Eftersom vi blev ett protestantiskt land eller ett lutheranskt land väldigt snabbt, så blev ju många av de gamla traditionerna, ja, de for undan. Och det är delvis de som har kommit tillbaka nu igen.
Mm. Det här påskriset då, tänkte jag på. Det här med att slå och rena och slå sig själv. Du har pratat om det vid något tillfälle om på medeltiden.
Mm.
Vad heter de här personerna?
Flagranter, tänkte du.
Flagranter hette de. Mm. Det var en urgammal tradition att slå sig själv med ris.
Ja. Ja, det var ju självplågare, och det var ju liksom, då tog man ju det här till en till fasansfulla gränser alltså. Och
det bäst, var lite, ja, överdrivet.
Det kan man väl gott och väl säga. Man kan titta på Sjundinseglet av Bergman, så har han skildrat det väldigt ingående och dant.
Mm. Ja, under medeltiden så var det lite, ja, man ville, det var, vad heter det? Det var ett enda mål att självplågeri.
Man hade en blodsmystik, alltså blodet var viktigt. Alltså det var på något sätt heligt, renande, livsgivande. Så att därför så ser man ju också på många krucifix. Jag tänker speciellt på ett krucifix uppe i Forsa kyrka där blodet fullkomligt sprutar ur Jesus på korset. Alltså det är verkligen liksom som man kan se hur det står i kaskader från honom.
Mm-hmm.
Och det här var ju ett typiskt medeltidskrucifix. Det var inget konstigt. De tyckte inte att det där var speciellt konstigt, det som vi kanske reagerar på idag.
Mm. Ja, jag minns ju, jag gör ju ibland affischer till körer som ska sjunga i kyrkan, och då var det någon långfredagskonsert. Då hade jag ett förslag på en affisch där, men man såg spik genom en hand liksom, och det var lite blod och det var väldigt dramatiskt, men det blev bortröstat då. Vi får se om tiden är mogen nu, vem vet. Men det var ju under reformationen som den här tanken kastades bort. Det var till och med, du hade ett namn på en särskild munk.
Ja, om jag kommer ihåg det.
Det var väl Ignatius?
Ignatius. Ja, jag berättade om Ignatius, vad heter det? Där Ignatius, han insåg ju det där att vi skulle vara, kroppen skulle vara ett tempel. Så sa han ju det, att han tog ju bort, så satt han där och han mådde väldigt dåligt. För han hade plågat sig själv och ätit lite, och så satt han och funderade på det här. Och då konstaterade han, nej, det här är inte bra. Så han gick och kastade alla sina då pinoredskap i floden. Och så sa han så här, att jag ska fasta. Det ska jag göra under de fastetider. Men jag ska också äta gott. Jag ska dricka gott. Alltså i måttlig mängd. Så att jag mår bra. Så att jag orkar. Och så skrev han in i orden det här att man skulle ta det lugnt. Fast de yngre bröderna kunde man vara hårdare emot, står det också.
Ja, precis. Ja, ja, då, där kastade vi bort det här riset, ja, så kom det fram sen, ja, i det folkliga där och daska varandra, ja, istället. Så kommer vi till långfredagen efter det, och här har vi en allvarlig dag.
Ja, alltså nu, skärtorsdagen, det är också den dag som Jesus hade sista måltiden tillsammans med lärjungarna. Det är ju också den dagen som nattvarden instiftades. Och det är ju det som vi firar med en skärtorsdagsmåltid, bland annat i Olaus kyrka. Och här var ju då som han också pekade ut Judas. För att, och på natten mellan skärtorsdagen och långfredagen så gick han ju upp till Getsemanet. Och lärjungarna somnade. Judas berättade var han finns. Han kom och blev utlämnad. Han fördes ner till överste prästens palats. Och överste prästen frågade då liksom om han var Guds son. Och det var ju det som de var intresserade av. Och och de konstaterade att han sa det. Och då tyckte de var häda. Men då kunde ju inte utfärda någon dödsdom. Det var ju Pontius Pilatus. Och Pilatus, han ville ju rentvå honom, för han trodde inte han var skyldig. Men så utlämnades han till soldaterna. Och här kommer blodshänder också, för de piskar ju sönder honom. Han bar korset upp för Via della Rosa, upp till Golgata, och där korsfästes han tillsammans med två rövare. Och nu är det också det som jag tycker är spännande och intressant här. Och här kommer Maria in. För vem var det som stod under korset? Jo, det var Maria och kvinnorna som hade följt honom. Mm. Och sen Johannes. Och de andra, de hade bara försvunnit, för de hade blivit så rädda. Och här på långfredagen så utspelas ju hela det dramat. Där han säger, min Gud, varför har du övergivit dig? Och jag säger också, Fader, i dina händer anbefaller jag min ande. Och han ger upp liv. Och han kommer och läggs i en grav. Och det är viktigt att varför det sker snabbt på slutet. Det beror ju på att nu skulle ju sabbaten gå in här. Den gick ju in på fredag. Och det var ju samtidigt som han då slutade att offerslakten, alltså det här med de lammen, slutade samtidigt som Jesus uppgav sin ande.
Den judiska traditionen, ja, som Jesus levde i där.
Och han bars till graven och sattes för stenen, men han hade inte kunnat göras i ordning. Och det är nu som man säger att allt ska vara tyst och tungt. Och det var ju därför man inte gjorde ett dugg på långfredag förr i världen.
Nej, förr så var ju alla affärer stängda och ingen jobbade, och det gör vi ju inte. Det är ju en röd dag, så att det är ju inte så att alla går till jobbet heller. Och i kyrkan just så ska det ju vara tyst. Mm. Det finns ju en tradition att man inte använder orgen eller instrument, och har man en kör på långfredagen så är det ofta akustiskt. Det ska vara väldigt avskalat.
Och man har klätt altaret i svart.
Ja.
Och även altartavlan är stängd, altarskåpet, hängt med sorgflor för.
Och vill man hänga på traditionen här och återupptäcka och återerövra kyrkan, så kan man gott klä sig själv i svart. Det är många som gör det på långfredagen. Ja. Mm. Ja, Jesus hänger på korset. Det är väldigt dramatiskt. Jag tänkte på Via Dolorosa, som du sa. Mm. Vägen till korset. Det finns ju någonting som heter korsvandring. Det är alltså ett antal stationer som traditionellt sätts upp i kyrkan. Man ska vandra mellan 14 stationer. Och de 14 stationerna är ju bestämda i olika moment i den här Jesus vandring mot korset. Så man kan gå mellan stationerna och meditera. Mm.
Och där har du har där han ramlar för tredje gången. Du har svetteduken. Du har när Josef och Matrea tar bjälken. Alla de här stationerna. Och de görs ju på väldigt fina sätt. Och ett av de finaste sätten, det finns tyvärr inte här, men jag var med om att det gjordes i en fantastisk, i modern konst, de här bilderna. Och de, alltså de är verkligen, om vill ni gå in och titta så ska ni nog slå upp Staffans kyrka upp i Gävle. Där finns nog bilder på de här korsbilderna som Esa Toivonen gjorde. Alltså, helt fantastiska bilder.
Mm. Ja, så hittar man en kyrka nära sig som har en korsvandring så kan man gott gå och titta. Och finns man i Norrköping så finns det en korsvandring uppsatt i Sankt Olaj kyrka. Jaha, vi går vidare. Vad händer sen? Det är den största berättelsen av alla, tänker jag ofta. Den här berättelsen om Jesus lidande och död och återuppståndelse. Vad handlar det här om? Vad händer?
Och nu kommer ju det som det fantastiska. På påskdagens morgon, då kommer kvinnorna vandrande till graven. Och så ser de att stenen är bortrullad. Och utanför ligger bindlarna. Och de rusar in och säger, vad har han tagit vägen? Och nu finns det olika, i de olika evangelierna beskriver det här på olika sätt. Men jag älskar den bilden när han kommer ut så ser de en man i det strålande ljuset som strålar av ljus. Och de ser inte riktigt. Och han frågar, varför är ni så ledsna? Jo, de har tagit vår mästare. Och då svarar han, som någon tror är vaktmästare där, eller trädgårdsmästare. Varför ska ni söka honom bland de döda när de finns bland de levande? Och då ser de att det är sant och att Jesus verkligen har uppstått ifrån de döda. Och sen kommer lärjungarna springande. Och sen har vi den fantastiska berättelsen om vandringen till Emmaus. När två av lärjungarna slår följe med honom och inser det. Och sen har vi Per Högbergs tavla i Hedvigs kyrka. Thomas tvivlade när Jesus återvänder till alla lärjungarna. Och Thomas, så representerar ju egentligen den moderna människan som gärna vill ha bevis. Får känna på såren. Och här på något sätt, här tycker jag det mest fantastiska med hela påsken sker egentligen. Och den sker faktiskt fram till pingsten. För här så tar inte Jesus några nya lärjungar. Utan han upprättar de lärjungar han har. Och så säger han, på er ska jag bygga min kyrka.
Ja, jag tänker att den här återuppståndelsen, det är ju just det, det är ju mystiskt, det är ju helt ofattbart. Det går ju inte att förstå liksom, hur kan han ha återuppstått? Vad är det frågan om? Och jag tänker att det är mycket av det i dagens samhälle som man har svårt att smälta. Och jag tänker att det kan vara så nyttigt för oss att acceptera någonting, eller att acceptera att vi inte kan förstå någonting.
Det, för det handlar ju väldigt mycket om, här så är det någon som tar på sig allt det eländiga vi gör. Och dessutom alltså besegrar det onda. Jag brukar tänka med det när jag ser allt elände på världen. Att här, trots allt, nu är vi nästan på väg till långfredag här på det här. Men och någonstans ur allt elände så föds något nytt. Och ja, och det går ju inte att säga, man kan ju inte säga så när man är mitt uppe i eländet och så. Men alltså någonstans så blir påsken symbolen för att det går att besegra det onda.
Och att det finns ett hopp.
Ja.
Mm. Ja. Och jag tänker också att Jesus är det ultimata offret. Det har ju funnits en lång kultur i historien av offerkult, även redan innan. Kristendom och tidiga religioner och kulturer, och Jesus fick ju ta, var det ultimata, det sista offret liksom. Han tar allt för oss för att vi ska få ett nytt liv liksom.
Nej, men man kan väl säga att, och det är det som jag tror, alltså i påsken, att det är så hoppfullt. Man får aldrig stanna vid korset. Och det har vi gjort så många gånger. Under vissa perioder så stannade man ju nästan vid och glömde bort påskdagen och påskafton och alltihopa. Och det, vi har ju en annan härlig symbol där, och det är nämligen ägget. För när man krossar ägget så kan man tänka sig att ägget, när man öppnar det, där finns det nya livet. Och det är ju så när vi får godisägg, att när vi öppnar det där finns ju det goda.
Absolut.
Jag tycker det är en sån härlig symbolik att göra. Och det är ju därför man går. Ägget har blivit just så viktigt på påsken också.
Mm. Och hela det här med återkomsten av solen och våren, om man nu ska fläta samman de folkliga traditionerna, ja, så finns ju allting i både kyrkan och i liksom närvaron i hela existensen. Ja, men en sista fråga då, att Jesus som offerlammet, tänker jag. Vad betyder det? Kan du säga någonting om det? Det som är så svårt för oss att förstå.
Och där hänger ju också ihop med det här, att traditionen var ju det att varje jude skulle besöka Jerusalem. För varför man firade påsken där, det var ju uttåget ur Egypten, så det kallades för den osyrade brödets högtid. Och då var det ju det att då hann man inte syra brödet, men man hann slakta ett lamm som man skulle ha med sig på den långa vandringen. Och symboliskt då hade man med sig en turturduva eller ett lamm, och så tog man och offrade det. Och där, som jag sa förut, så när Jesus gav upp sin anda, då slutade man med slakten eller med offrandet där. Så då kan man alltså ta det som att han var det ultimata offret.
Mm.
Och då säger man o Guds lamm.
Precis.
Och det är just alltså, symbolen blir då att han offrade sig, alltså det ultimata lammet.
Mm. Tack så mycket Pio, tack för all din kunskap, och det har varit ett väldigt spännande poddavsnitt det här att få höra allting, och det är spännande med våra traditioner. Ja, har ni frågor till Pio eller till mig eller idéer på vad vi ska ta upp i podden framöver, så skriv gärna till oss. Vi har en mailadress. Det är kulturarv@svenskakyrkan.se. kulturarv@svenskakyrkan.se. Vi blir jätteglada om ni hör av er till podden med både ris och ros, om man får återknyta här till påsken. Tack för idag. Tack Pio för att du kom hit.
Tack för att jag fick komma.